I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
You say you don't want to talk about it. Choking on it today, whether you like it or not, the words come stumbling out. The next stop's where I get off.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av veckans samtal. Idag tillsammans med den första skådespelaren i podcastens historia, nämligen ingen mindre än Jan Rippe.
Kunderna kommer, kunderna går.
På Royce och Rogers mack.
Några är beige, några är grå.
På Royce och Rogers mack.
Ja, många förknippar nog Jan med Roger i den så kultförklarade tv-serien Macken som hade premiär 1986 och som gick i 6 delar. Och där det sista avsnittet sågs av hisnande 4,3 miljoner tittare. För mig var det väldigt, väldigt härligt att få sitta ner och prata med honom en stund, och inte minst på grund av att han är ju väldigt hårt förknippad med min barndom. För ett par veckor sedan startade jag en Facebook-sida som heter Veckans samtal, så om ni vill ha information, bilder eller annat smått och gott så gå gärna in och gilla den sidan. Ni får även gärna kontakta mig på Twitter, där heter det Jo Ahlberg med 2 o, eller på Instagram där det kort och gott är Jo Ahlberg med 1 o. Nu tycker jag vi rullar avsnittet med Jan Rippe.
The next stop's where I get off.
Julen närmar sig.
Ja, det lackar som det heter, och det ska bli gott.
Tycker du om julen?
Ja, det gör jag verkligen, och man är väl inte lika barnslig som man var när man var liten och så fram emot julen på ett annat sätt, men nu för tiden tycker man att det ska bli skönt och härligt att vara ledig och träffa släkt och ha det mysigt.
För nu har du ju lite föreställningar innan jul här.
Ja.
När blir du ledig?
Vi kör på fram till lördag den 20. Så att det är ganska nära in på jul där.
Ja, skönt att vara ledig sen.
Ja, men det är det sista vi kör. Vi har kört något som heter 30-årsfesten, en jubileumsföreställning nu i 2,5 år. Och nu är den absolut sista föreställningen på lördag den 20.
Hur känns det då? Liksom just den sista, känns det lite vemodigt på något sätt?
Ja, det är klart att det är lite blandade känslor. Det brukar alltid vara när det är absolut sista av någonting sådär. Va? Men i och med att vi hela tiden har någonting nytt att bita i, sätta tänderna i, så att då känns det inte som att åh, nu kommer vi inte se, så nu är det över. Utan vi drar igång redan på nyår, och sen så är det turné och här i vinter och vår, och sen så har vi redan fått manus som vi ska börja jobba med nu då, tills nästa höst när vi ska ha en ny uppsättning här i Göteborg.
Sätter du och läser igenom manus innan då? Alltså typ nu, så du vet ungefär vad det handlar om?
Det är ju så att det här manuset, det är Claes som skriver, Claes Eriksson, och han hade en presentation av manuset här nu för 2 veckor sedan, så att då fick vi det här, så det är väldigt nytt för oss. Och jättespännande då. Då vill man, man vill öppna manuspermen direkt nu och börja jobba med den. Men dels är det inte färdigt, och sen ska det bearbetas lite av oss alla. Och så där. Så att, men under våren kommer jag absolut att börja plugga manus och kika på det lite. Så här.
Är det roligt att plugga manus?
Ja, det är det. Oftast är det för att, som jag sa, något nytt. När man har kört något gammalt, då tycker man efter ett tag att då kan man det. Va? Men särskilt om det är något som man tycker är kul på manusstadiet, då vill man väldigt gärna läsa det och plugga det. Då går det väldigt lätt att läsa in.
Du, om du själv skulle få beskriva vem Jan Rippe är, hur skulle du beskriva dig själv då?
Ja, det är en bonnläpp från Mariestadstrakten som hamnar nere i Göteborg och skulle börja plugga på Chalmers och bli civilingenjör. Och så hamnade han bland en massa andra dårar där och hade alldeles för roligt. Och så bildade vi en sångkvartett som heter lite aftershave och så började vi jobba med ett annat dårgäng som heter Galenskaparna, och på den vägen är det. Sen har det varit ett väldigt långt studieuppehåll, som jag brukar kalla det.
De flesta som hör dig nu, ja, de förknippar nog dig väldigt, väldigt mycket med Macken.
Ja, det förstår jag.
Hur är det att bli så förknippad med en tv-serie som Macken? Det var ju en stor, stor succé.
Nej, det är väldigt kärleksfullt och känns bra. Det var lite konstigt. I början så var vi var ju inte vana vid det, att det skulle bli sån. På den tiden när vi spelade in Macken och det sändes, det var ju 100 år sedan snart. Nej, men det var 1986 som det, tv-serien sändes första gången. Och då hade ju i Sverige bara 2 tv-kanaler, hör och häpna.
Det är du.
Ja, så det hade ju väldigt stor genomslagskraft, allt som gick på tv. Och det gjorde att över, ja, nästan en natt så var man igenkänd över hela Sverige. Och det blev väldigt uppmärksammat. Och det var vi inte riktigt förberedda på. Och i början kunde det väl vara lite, inte problem, men man var... Vissa situationer hade man lite svårt att tackla så där, va? Liksom när man, för att det var så oerhört populärt på den tiden, så att det var lite sån här Beatles-hysteri, va? När vi var ute och skulle signera skivor, Macken-skivor, så var det sån här affärscentra som det blev kaos. Vi fick utrymma affärer och sånt där, för att det liknade ingenting. Men det var lite baksidan av det hela, då. Och sen så att man nog på den tiden kunde inte kanske gå som man ville på gatorna med, utan då hade folk sina på den tiden videokameror,
okay,
på axeln som sprang och filmade en och fotade en, och det kändes lite sådär intrång på det privata, men jag har aldrig haft något större problem med det, utan ja, jag tycker det är roligt. Och sen, men eftersom tiden har gått, så är vi bara tacksamma att vi en gång under våran karriärtid har fått göra någonting som har blivit så uppmärksammat och så omtyckt. Och ha 2 sådana kärleksfulla karaktärer som Roy och Roger ändå är. Det hade varit värre om folk hade hatat oss och kastat ägg och ännu värre saker på oss. Men nej, det känns roligt faktiskt att ha fått göra det inom... Gör ett litet nedslag i nöjeshistoriken.
För någon som mot allt tänkbar förmodan inte har sett Macken, hur skulle du beskriva vad Macken är för någonting?
Ja, det handlar om 2 bröder, Roy och Roger, som har en gammal mack ute på vischan någonstans. Var exakt, det vet man inte. Och de är väl av den riktigt gamla sorten och typen. Att de går där och skrotar, och så kommer det in massa kunder som har synpunkter och handlar och ska reparera bilar och allt. Och de har väl sitt gammaldags tänk och ja, någon slags värme och humanitet i allt det de tänker och gör.
På nätet står det så här om din karaktär Roger. Då står det så här: Roger är lite slö och står mest och gapar när någon pratar med honom. Han är inte så nöjd med sitt jobb som mekaniker och vill egentligen bli artist. Han var medlem i Alfred E. Newmans fanclub. Stämmer det, tycker du?
Jo, men det var lite så att det är ju då Roy som är den drivande av de här 2 bröderna, och det är han är liksom, han gillar ju att hålla på och mecka med bilar och allt det här, va? Medan Roger var mer så här, lite mer, om man nu kan kalla honom filosof, eller lite andra drömmar och tankar, och han har bara harkat in i det här med bilar och meckande på grund av Roger och att de har kommit över den här macken då. Så att det stämmer väl lite så att han kanske skulle ha blivit någon scenartist om han hade velat själv.
Men hur såg liksom inspelningsdagarna ut för er? För jag vet att ni förberedde er i Göteborg och sen spelades in i Stockholm, va?
Ja, det stämmer det. Vi gjorde detta väldigt grundligt. Efter att vi hade fått manus så repeterade vi jättemycket här hemma på hemmaplan. Varje avsnitt väldigt noggrant, både, och vi spelade in musiken här hemma i förväg och allt sånt, alla låtar. Så att när vi sen då åkte upp till Stockholm där inspelningsplatsen var, så kunde vi manus väldigt bra. Och vi hade i och för sig inte haft de miljöerna, Macken-miljön hade vi inte haft när vi repeterade då, utan vi var i en gammal lokal gårda här i Göteborg som jag hade fått låna. Men sen när vi kom på plats så gjorde saken ännu lättare på något sätt. Man hade smörgropen och liksom butiken och allting då. Och fick på oss våra overaller och allting.
Men vart låg den här macken? För jag ser ju macken framför mig och ligger ute på landsbygden. Ja. Vart ligger den någonstans?
Alltså den låg inspelningsmässigt, nu ska jag komma ihåg att tv-serien Macken, den var ju bara interiör. Det var ju aldrig några utomhusbilder eller någonting. Och det gjorde det så bra, för då kunde alla ha sin bild av att jaha, Macken exteriört, det kanske ser ut så i och så, det kanske ligger här. Så alla tog till sig att ja, men det är våran Mack ni menar som ligger här. Ja, så kom det 100 olika förslag då. Men den faktiska inspelningsplatsen var på Vallalavägen i Stockholm. Det gamla A1, gamla regementet, hade gjorts om till lite inspelnings... ja, det var väl SVT som hade det. Så många stora nöjesproduktioner spelades in där. Hylands hörna på den tiden och så här, och samtida nöjessatsningar med Macken då som gick då. Det var ju den här Nöjesmaskinen och hette det med Sven Melander och Jakob Stege med Jakob Dahlin och lite sånt där. Och det var väldigt många sådana stora inspelningsstudior som låg där, va. Så att på det här stora A1-området längst bort, där hade de en gammal barack som skulle rivas. Så där hade då våra scenografer och rekvisitörer och allting inrett och gjort ordning våran lilla makt. Då. Men det var ju ingen som visste det på området, vare sig vilka vi var eller vad vi sysslar med. Så det var väldigt roligt varje lunch när vi hade avbrott då från inspelningen. Så gick vi i våra skitiga overaller från den här gamla baracken genom området, så gick vi genom Studio B och Studio H och allt vad det hette, där det var Jakob Stege och Nöjesmaskinen, och så till slut kom han ut i matsalen då, där alla andra satt, och där kom det två gubbar i olja och overaller varenda dag och käkade lunch, och de tog ju ingen notis, de trodde att vi var några jobbare där som jobbade.
Ja, visst. Men kunde ni liksom förespå att det skulle bli så extremt stort? För sista avsnittet, det sjätte, det gick ju 6 avsnitt,
ja.
Det sista sågs jag 4,3 miljoner tittare. Ja, det är ju alltså...
Jag blir mörkare när jag hör att det var så mycket, men det, jag vet att det är helt otroligt att det var så mycket tittare.
Men kunde ni tänka eller liksom föreställa er att det skulle bli...
Nej, det kan man ju aldrig göra, aldrig någonsin, och eftersom det var den första stora... Vi hade gjort en liten tv-serie innan som var en liten kortis, 15 minuters avsnitt. Men jag minns att Claes Eriksson sa någon gång innan att ändå att vi måste förbereda oss på att det kommer att komma nu varje vecka på prime time, och det här kommer att bli uppmärksammat oavsett om folk tycker det är bra eller dåligt, så kommer vi bli uppmärksammade väldigt mycket, så att vi måste i alla fall vara lite inställda på det. Men ändå så kunde man inte föreställa sig att det blir sån stor hype som det blev.
Var ni ute och slirade någonting liksom under den här tiden på Stureplan och sådär?
Nej. Inte Stureplan fanns inte som nöjesställe på den tiden, utan det var som gällde på den tiden, det var Café Opera.
Okej.
Det såg ut helt lite annorlunda då på den tiden. Men där hade vi våran lekstuga. Där höll vi till väldigt mycket, både under inspelningstiden och efter, både före och efter också. Så att det var ju våra tillhåll, och dit kom ju alla artistkollegor och musiker och allting och sånt där, va? Och så att det var ju rena rama lekstugan. Det hade vi väldigt roligt, och där lärde vi ju känna väldigt mycket folk på den här tiden.
Men fick ni liksom mycket tjejer och sådär?
Nej, mycket ska jag väl inte säga att det var, men en och annan. Jag träffade ju så småningom min fru, så att jag måste ju erkänna att det fanns ju...
Men det måste ju vara så första också. Gången som två killar i overall, liksom olja och overaller, blir så populära.
Ja.
Alltså innan kanske det var som Hyland, det här fina, liksom, ja, eller du vet, tror du menar?
Ja, visst.
Det måste ju vara ganska speciellt, alltså att två personer som går i overaller blir så populära.
Ja, det var ju inga sköna nissar direkt som gick i kostym.
Nej, jag gillar dem i och för sig, jag uppskattar dem.
Ja, tack. Men, nej, men det var väl något annat. Man valde väl bort det där med klädseln till slut. Och det var väl skönt att man försökte få fram de här personerna istället då, kanske att karaktärerna, att de var innerst inne snälla, goa gubbar, varma personer.
Kan du bli trött att prata om Macken?
Nej, faktiskt inte. Jag kan inte bli, utan sen, och jag minns lite under inspelningstiden, så det var då att Roger, det var ju inte alltid man hade så mycket att göra, så att det var väl ingen då under inspelningen, det var en kul tid då, men sen blickar man ju framåt och vi ville göra nya grejer efter Macken, och det tror jag var ett lyckokast för oss. För att efter vi har gjort tv-serien då, så var det väldigt många som skrek om att ja, men det måste ni sätta upp på scen och göra en teater av och så här. Men vi valde att gå åt andra hållet. Då skrev Claes Eriksson en helt ny föreställning som heter Stinsen brinner istället. Och det tror jag var bra, för att då fick folk upp ögonen på oss. Annars hade vi blivit kvar i Macken. Stämpeln kanske för gott. Så det var kul att vi vågade göra något annat. Trots den oerhörda succén Macken var, så valde vi att gå vidare.
Men jag pratade med, jag hade Tobbe Trollkarl, eller Tobbe Blom som han heter, i avsnitt 6 av podden. Och han berättade lite att han upplevde det ibland som att personer typecastade honom lite. Alltså att han har nött in den här Tobbe Trollkarl-grejen så hårt, så att även om han själv kan gå ut ur rollen som Tobbe Trollkarl, så blir han även typecastad. Känner du någon gång så?
Ja, det är klart. Den stämpeln kommer man ju alltid ha på sig. Det sitter så djupt rotat hos folk, de här figurerna. Så att sen har vi väl fått andra roller också, erbjudanden, och vi har gjort väldigt mycket annat. Men Macken var ju det klart största som vi slog igenom med, och då är det alltid liksom det som sitter kvar mest fast etsat hos folk liksom. Så att Roger får jag leva med hela livet, det tror jag, och det har jag ingenting emot. Det är som sagt, som jag sa innan här, att har man fått en sån karaktär, då ska man bara vara glad och tacksam. Och liksom när vi står idag och sjunger Macken-låten, det gör jag med ännu större glädje idag än man gjorde för 25 år sedan.
Har du någon historia från den här tiden som du tycker definierar den här tiden på ett bra sätt, liksom just hysteri med Macken och sådär? För jag kommer ju ihåg de här kvällarna man satt upp och kollade på det här. I efterhand då.
Ja.
Hur fast man var och hur liksom... Ni var ju som idoler. Nu är visserligen jag född 91 här. Så, men ändå, jag kommer verkligen ihåg att liksom, Macken, det var någonting man kollade på. Ja. Alltså det gick och man skulle kunna se det flera gånger och man kan sjunga med i låten och alltihop. Och sådär. Har du någon historia från den här tiden som du tycker liksom definierar hysterin kring Macken?
Det är ganska mycket som man skulle kunna berätta om det här. Men just den här hysterin, det var som man sa... Vi gjorde ju en LP-platta som det hette på den tiden då, va? En skiva med alla Macken-låtarna, och ja, vi låg ju på Svensktoppen då med flera av de här låtarna, i Macken och Husvagn och allt vad det var, va? Men då skulle vi göra en skivsigneringsturné, jag och Anders, och ut och signera plattorna då, va? Och då började vi i Mariestad av alla orter, min hemmaort, och redan när vi kom till stan så kände man något i luften att det var något konstigt den dagen. Och när vi väl kom till den här radiohandeln, eller vad ska man säga, butiken, så då var det kaos utanför redan då. Och så vi fick gå in bakvägen och satt på kontoret med ägarna, och de satt och var fruktansvärt nervösa och stressade. För då började det liksom bli upplopp inne i lokalen. Folk låg på hyllorna och det var liksom... Så att vi fick bara, jag fick gå ut och lugna massorna, om man nu kan kalla det så, va? Och säga att be vänligt men bestämt att sakta gå ut, utrymma lokalen, för vi kunde inte vara där för att det blev liksom hysteri. Och så fick vi gå ut på torget och ställa oss på ett lastbilsflak och signera där också. Och det gick väl i några minuter, men sen så var det sånt tryck där också så att vi fick helt enkelt åka därifrån. Efter ett tag. För att det var... De höll på att välta både lastbil och allting. Och folk klättrade i korvkioskar och träd och allting. Och sådär, och kastade saker. Så att det var... Ja, men det var på ett positivt sätt. Men det var ändå...
Jo, men det är klart. Men det måste ju ändå...
Det var väldigt hysteri. Sen gjorde vi ett försök till på den här skivsigneringsturnén. I Trollhättan. Anders Hemstad. Det var på ett köpcenter. Och... Det gick också bra i början när vi satt och skrev lite där, men sen så var det sånt tryck och det var kravallstaket och grejer, och det liksom, de välte ner det, så att vi fick springa därifrån bakvägen.
Men har det varit någon sån hysteri kring en tv-serie innan i Sverige?
Inte vad jag känner till, det vet jag faktiskt inte, men det var alltså det var lite hemskt, men vi ville ju bara vara snälla och tillmötesgående, men så märkte man att det här går överstyr, det funkar inte. Och så fick man liksom springa därifrån med väldigt rädsla i halsen istället. Det var konstigt var det.
Mm.
Det avlöpte väl, men samtidigt så vill man ju, ja, man är väl uppfostrad och vill ge autografer och skriva till alla och vara vänlig då. Men ja, det var ett litet exempel på hysteri.
Ja. Min pappa hade en, eller har nog fortfarande en så här jättegammal Mac-dator.
Aha.
Jättegammal, sån som är fyrkantig. Och jag kommer ihåg, när, ja, det här är ju slutet av 90-talet då, men när man stängde av den så sa den: "Hej då Macken, vi ses imorgon."
Ja, det är stort.
Det är stort ändå.
Gammalt citat, ja.
Visste ni att Mac hade tagit in det? För jag vet, det måste ha tagit in det på datorn på något sätt.
Ja, men jag har hört talas om detta och det är så mycket sådana här erbjudanden och sånt som vi har fått. Då. Men, jag vet att de hade det, så att det är väldigt lustiga.
Men kommer en förfrågan till er då? Hej, här kommer vi Mac. Vi vill ha hej då Macken, vi ses imorgon på vår dator. Eller får ni någon förfrågan om det?
Ja, det kanske vi inte får idag. Va? Men då fick vi ju... Det var också en ny, väldigt konstig upplevelse. För att vi fick helt plötsligt kastas in i den här reklamvärlden. Som vi inte ville vara i då. Va? Men vi fick dagligen kanske en... 25 olika stora reklamerbjudanden under ett par månaders tid efter Macken var klar. Och det handlade om så stora pengabelopp så att man blev mörkrädd. Och så att vi visste inte vad vi skulle göra. Och det var väldigt lockande att säga ja till dem där. Men vi har en policy i gänget att vi delar på allt. Och skulle jag och Anders, helt plötsligt som Roy och Roger, ha roffat åt oss alla de här erbjudna och pengarna, så hade vi ju... gruppen dött på ett halvår.
Mm.
Det hade blivit osämja och säkert inte så kul. Men så vi hade en diskussion om det här och vi bestämde oss för att nej, men vi vill inte göra reklam med våra rollfigurer, utan då får, om vi vill göra reklam privat, var det en, om Jan Rippe vill göra reklam för öl eller glasögon eller vad som helst, det må vara hänt, va? Men inte när det gäller våra rollfigurer. De vill vi ha liksom skydda från för stark sån här kommers. Så vi tog till och med hjälp av en advokat. Björn Wangsson hette han på den tiden, som var den största sportadvokaten, som hade Ingmar Stenmark och Mats Wilander, de här allra största dåtidens sportstjärnor, i sitt ekonomiska stall som han hjälpte. Så här, va? Och när han hörde våra summor så var det till och med så att han trillade av stolen och sa att vi hade liksom större erbjudanden än vad de hade på vissa reklamerbjudanden. Och då var man själv ännu mer knäsvag och rädd. Och tänkte, nej, nej, nej. Det är enklast att säga nej till allt, så vi gör det. Vi skiter i det.
Ja, ni gjorde det?
Ja, vi gjorde det.
Kan du ångra det då?
Ja, det kan jag göra. Nej, men alltså i det stora hela så ångrar jag inte det. Och då ska vi komma ihåg att på den tiden, idag hade vi nog sagt ja. Kanske inte förresten. Men då på den tiden, då var reklam på något sätt mycket fulare. Det var liksom, nej, det gör man inte. Det är inte seriöst som artist att ta reklam. Det är ju B-artister och C-artister som gör det, va?
Och idag ska alltså Zlatan bli reklam, ja, för Dressman.
Ja, precis.
Mm.
Så att det har hänt väldigt mycket på de här 30 åren. Och, men vi hade den inställningen då, och jag är samtidigt glad att vi sa nej, för att vi... Det höll ihop gänget och vi tacklade det på ett snyggt sätt. Och vi lät, alltså jag hade inte mått bra av att se mig själv som Roger-figur i pappfigurer på varenda mack. Eller på varenda, och då ska du veta att det var inte bara mackar och sånt, utan det var ju allt från brödrostar och allt överhuvudtaget som ville ha med Roy och Roger i sin reklam då.
Hur ofta är det som folk kommer fram till idag och säger Roger?
Ja, det händer väl kanske inte dagligen, det gör det ju inte, men det händer ganska ofta faktiskt. Inte när jag är bland folk jag känner, men exempelvis på somrarna, där jag bor på Smögen, på västkusten, så då är det ju ett stort turistställe på somrarna, och då får man höra det ett antal gånger om varje dag.
Hur är det när du tankar på någon mack då?
De är ganska coola faktiskt. Det är mer att de blinkar och tyst så överenskommer, så att ja, jag vet, men jag säger inget, för att ja, ungefär som kollegor ungefär.
Men du känns ju väldigt väldigt varm. Du känns som en väldigt härlig person, alltså väldigt så här lätt att ha att göra med på något sätt. Ja, det är svårt att se dig arg på något sätt.
Nej, men det är sällan jag är riktigt arg. Det stämmer. Och jag tror att det där är individuellt hur man är. Det är likadant när man är ute på krogen exempelvis. Är man där sent och det kommer fram lite överfriskade personer, så vill de ju oftast komma fram och tjata då, va? Och det kan ju vara lite jobbigt i vissa lägen, men då är jag, tycker jag så att jag, dels tycker jag det är roligt att prata med människor, och då menar jag att kan jag ge då en eller två minuter till den personen, så är han jätteglad och lycklig och därifrån, än om att jag skulle bara snäsa något avsnoppande och då skulle han bli förbannad och tycka att jag var en stor skit.
Mm.
Så att nej, jag försöker ta mig tid, och jag tycker det är roligt och i möjligaste mån kunna vara tillgänglig för alla. The next stop's where I get off.
Jag tänkte att vi skulle spela upp några nostalgiska låtar här.
Ja, härligt.
Så ska vi prata lite om dem.
Ja.
Vi börjar med den första här.
Ja.
Livet är gott, världen är stor. Här sitter vi, jag och min bror. Fisken i sjön sover nog nu. Den är nog trött. Eller vad tror du? Det ska vara gott att leva, annars kan det kvitta. Fint att leva, annars kan det kvitta. Lätt att leva, annars kan det kvitta.
Vad tänker du på när du hör den här låten?
Ja, jag tänker på inspelningen av den faktiskt. Ni spelade in den. Den var ju inte med i tv-serien. Och då satt vi där och vid en sjö och spelade in detta. Det var väldigt fint.
Men hur var det ni som var med och skrev texten också?
Nej, det är Claes Eriksson återigen som har skrivit hela den texten. Ja, nej, det är han som har skrivit hela macken överhuvudtaget. Så det är allt från Claes penna.
För den här låten, alltså, jag kommer ihåg när jag växte upp liksom att ja, men det är gött att leva, eller i alla fall i Göteborg, så det blir som ett uttryck där att ja, men det ska vara gött att leva det liksom. Sådär. Det måste ju vara speciellt ändå att göra någonting som etsar sig fast hos så många personer. Och jag är helt övertygad om att i stort sett alla kan sjunga med den här låten.
Ja, jag vet. Jag kan nästan hålla med. Klart att inte alla kan, men väldigt, väldigt många. Och det har ju blivit lite som någon slags, inte signaturmelodi, men något som folk förknippar oss med den här låten, ofta vill höra. Så vi har ofta haft med den när vi... Inte när vi har gjort de här stora scenproduktionerna och teaterföreställningarna. Men när vi har varit ute på annat runt om, och turnéer och lite andra program, så har vi ofta haft med den här Gott att leva. Och det är ju väldigt mycket folk som bara sjunger med direkt. Alltså, ibland har man ju liksom, när vi sjunger den låten, så går vi ner och bara står tysta och så hör på hela publiken. Och det är fruktansvärt mäktigt alltså, att känna det. Alltså, att... Och det, jag menar, vi har sjungit den på bröllop och allt möjligt ett antal gånger. Och det...
Men det måste många som bara liksom ställer sig och ler. Eller så här, du vet, nostalgi. Bara
ja,
liksom...
ja, det är ju ingen svängig hålligång rock'n'roll-låt direkt. Men det sprider någon slags annan känsla, någon värme och igenkännings... Ja, något välbehag på något sätt. För att det är väldigt positivt i alla fall.
Verkligen. Nästa låt.
Kasta.
Kunderna kommer, kunderna går.
På Royce och Rogers mack.
Några är färsa, några är grå.
På Royce och Rogers mack.
Roger lagar motorblock, bilar kör i krock. Royce är ju lock.
Roy och Roger har en mack i hop.
Du sitter ändå och ler när du hör den.
Ja. Nej, det finns mycket, väldigt mycket roliga minnen ihop med den här. Grejen var att det här var ju signaturmelodin till Macken, till tv-serien Macken. Och då hade Claes tidigt den idén att den skulle sjungas in. Det var ju 6 avsnitt av Macken, och då skulle det vara 6 olika varianter. För tanken var ju då i tv-serien att varje program, varje avsnitt skulle börja att man hörde den här låten. Och sen skulle den liksom sakta tonas ner på slutet. Och då skulle det visa sig att det... Den här musiken, den här låten kom från en radio som stod på macken och gick hela tiden på den här radion. Så därför skulle den här sjungas in då av 6 olika artister. vilket också gjordes. Och sen började de att spelas då, va, i radio, och då hade vi själva inte spelat in våran egen variant än. Men det gjordes tack vare Bert Karlsson.
Ja, det är så.
Ja, ja. Det var nämligen så här att Bert har ju näsa för det här, va, med musik och vad som slår. Så att han märkte att det här är en hit, sa Bert. Så han gick ju direkt och spelade in en egen variant av Macken med ett ungt gäng från Vänersborg som hette något Black någonting. Ett ungt pojkband på den tiden då, va. Och ja, och så bara vi fick höra det helt plötsligt. Vad är detta? Och då tyckte Claes att nej, ska Bert få göra pengar med det? Nej, nu måste vi ha en egen version av det här också. Så att jag vet, vi var i Stockholm och gjorde någonting. När Claes ringde hade fått reda på det här. Så han sa att ni ska omedelbart åka ner till Bohus studio och spela in en egen variant av det här, våran Macken-låt, i natt. Så vi flög hem och direkt och stod där på natten. För då hade Claes nämligen skrivit en tredje sista vers.
Ja, okej. Vilken var det då?
Ja, den börjar ju då med huvarna öppnas, kalvarna spänns.
Ja, just det.
Den fanns inte i den första
okay.
versionen som de här sex artisterna sjöng. Och inte heller i den versionen då som Bert Karlsson hade spelat in. Så därför var det då roligt att nu kommer själva originalet med Roy och Roger själva.
Okej. Okay.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Ytterligare en vers då, va. Och så då för att de skulle verkligen höra att det var vi också då, så har vi det hela tjatet i början här. Roger, har du en skiftnyckel? Nej, den har jag kastat. Och det var inget liksom som Claes hade, han sa bara, ni kan väl säga något innan det bara.
Mm.
Så det bara kom under natten vi stod där vid inspelningstillfället.
Jag tror att ni gjorde det då.
Ja, det var kul. Det var roligt.
Nästa låt.
Man ska ha husvagn, så är semestern redan klar. Man ska ha husvagn, det har jag sett att alla har. Man ska ha husvagn och stuva in familjen i. Man ska ha husvagn, för då blir man fri.
Den är ju bra.
Ja.
Den är ju riktigt bra.
Ja, nu i efterhand får man ju säga att den har i alla fall slaget och blivit populär.
Ja, men de flesta låten här slog ju verkligen.
Ja.
Men den här är ju bra. Alltså, ja. jag tycker ju om de här låtarna. De är, ja. Är det att de är trallvänliga eller varför är de så bra för?
Ja, jag vet. Jag har ingen bra recept på det. Men det är väl att kombination av text och musik helt enkelt. Som texten sätter sig och även musiken. Då, va? Det är ingen jättekonstig svår melodi och det... Texten är attraktiv. Och jag vet att vi skulle spela in här också då. Var det diskussioner om hur vi skulle göra den. Och Per då, som sjunger, Per Fritzell. Han var också tveksam lite i början. Men ja, hur kommer de här husvagnsfolket och campingmänniskorna. Kommer de bli förbannade och tycka att, det är liksom att man driver med dem och sådär, va? Men tvärtom, va? Det har blivit liksom alla älskar dem, och inte de minst, liksom de huslångsmänniskorna och campingfolket, de älskar ju den, va? Så att den har ju, ja, verkligen blivit en riktig klassiker. Så jag tror att det, jag hörde det ganska nyligen nu här för en månad sedan att det var den av våra låtar som var mest klickade, eller vad heter det, på Spotify letade av våra låtar.
Ja, men det är ju nostalgi.
Ja.
Det är ju det.
Ja.
Men hade du någon tanke med liksom att anspela på någonting som svenska folket kunde relatera till på något sätt?
Det var ju det här att i den här villervallan av roliga och udda och människor som kom till macken och skulle tanka och handla och sådär, så var det ju så, ett exempel ur alla, hela kartoteket av människor var ju de här husvagnsmänniskorna som kom. De kom in då och skulle handla där. Va? Och så gjorde vi den här låten. Så att det var en bild av svenska folket helt enkelt.
Ja, visst. Sista låten.
Ja.
Jag har ett väldigt härligt minne av den här låten. För att min släkt gillar väldigt mycket sport.
Ja.
Och min äldsta kusin, jag kommer ihåg att han framförde hela den här låten på en stor släktmiddag en gång.
När man har en klar utelik fanfaren som inte alls är kort, ja då vet man strax att det blivit dags för en jäkla massa sport. Ja det blir fotboll och curling och bandy och golf och stav och häck. Bara sport, bara sport, bara massor utav sport. Ja det är bollar, klubbor, häckar, puckar, släckor, spjut och straff. De berättar hur det går och står och gör som kör
och bränns och känns och spänns och vänds,
sparkas och bökas och stångas och stökas
och kämpas som varenda stöpa äng och det
är. Varför är den här så bra?
Ja, jag tror att melodin för de allra flesta i Sverige förknippar ju den med sportradion och melodin i sig tycker jag är väldigt glad och positiv och svänger på ett positivt sätt och relaterar till det här med sportradion och jag får väldigt positiva vibbar när jag hör den. Och sen när man då sätter en text som bara då liksom förknippar den ännu mer med sport om allt det här då, att det är så mycket sport, allting då. Så, nej, det är en jättelyckad kombination. Jag tycker det är fortfarande en av de absolut bästa som vi har i vårt lag så att säga. Och den, vi har ju med den fortfarande nu i vår jubileumsföreställning och det är lika roligt varje kväll att sjunga. Jag tycker den är underbar alltså.
Men alltså väldigt, väldigt många av de här låtarna har ju legat på topplistorna.
Ja.
Hur känns det för då? Det är ju liksom, alltså det är ju inte lätt att komma in på topplistorna heller.
Nej, vi är ju inga skivartister på något sätt alls. Men nej, men det var väl då de här kombinationen med sång och musik. Nu har ju inte Claes eller vi skrivit musiken alls till den här sportradiosignaturen Bara Sport. Utan det är ju en befintlig instrumental låt från början då. Men han är bra och klurig och genialisk när det gäller att knoppa ihop bra texter, Claes. Det är helt sant.
The next stop's where I get off.
Du är ju född och uppvuxen i Lyrestad har jag sett.
Ja, stämmer.
Utanför Mariestad eller?
Ja.
Hur var det då?
Det var bra, så det var fint. En lugn och fin uppväxt. Det ligger 2 mil utanför Mariestad där E20 korsar Göta kanal.
Okej.
Så att där bodde jag, min pappa var skollärare och rektor och där bodde vi då i detta lilla samhälle där man levde med Göta kanal på våren när första båtarna kom och sånt där och man badade där och man fiskade där och på vintern så tappade man vattnet på Göta kanal och det blev is och så tappade man vattnet och så sjönk isen och la sig på botten av kanalen. Så det blev en slags velodrom som man kunde åka skridskor liksom som en, ja.
Vad coolt.
Ja, det var jättecoolt.
Var det idylliskt?
Det var väldigt, ja, det var väldigt, väldigt idylliskt. Små klasser på 12-13 elever i varje klass och sådär. Och väldigt rofyllt och fint.
Ser du dig själv som en landet kille?
Absolut. Sen har jag, i alla fall min barndom var bara sånt, levde i skogen, byggde kojor och flottar och allt sånt där. Och det var väldigt fint. Men jag minns ju den, min skolgång, det känns från 1800-talet, om jag kan berätta det som hastighet. Liksom det var, i småskolan, då hade vi liksom ingen toalett och sånt, det var utedass som gällde och sånt där. Och så gick man på den tiden, gick på skolan på lördagar, tror jag både 1, 2 och 3. Och då varje lördag, nej inte varje lördag, men en lördag varje månad så skulle vi gå och bada. Då fick vi ställa upp oss på ett led utanför så gick man ut i skogen där det var ett bad, ett litet hus. Alltså inte badhus, men en liten stuga, det var bastu. Där vi fick tvagas av gamla tanter och bada bastu.
Ja, det låter väldigt...
Ja, det var hemskt, vet du. Det var ju sån här... Man ville ju helst slippa det där. Men det var, ja.
Jag vet att du simmade ju väldigt mycket när du var liten också.
Ja, det gjorde jag.
Med både DM och SM.
Ja, ja, det stämmer det. I Mariestad simsällskap då. Så att det började jag tidigt. Och min pappa var ordförande i Mariestad simsällskap. Och sen så vi flyttade in till stan sen då efter ett tag. Och, så hela, under hela min uppväxt så höll jag på med simning och tränade och tävlade. Så att, och det präglade också mitt liv väldigt mycket. Jag fortfarande mina äldsta och bästa kompisar, det är gamla simmarkompisar faktiskt. Så att, det var väldigt kul.
Hur seriös var du då?
Jag var väldigt superseriös när det gäller det. Under, vad ska jag säga, hela högstadiet och gymnasiet faktiskt. Fram till, till 20-årsåldern. På den tiden var det, då var man gammal. Så, men, och sen flyttade jag till Göteborg när jag var 20 år.
Vilket år var detta då? Det måste varit...
Det var 1975. Alltså efter studenten och efter att jag gjort lumpen så flyttade jag ner och började på Chalmers.
Var det därför du flyttade ner också?
Ja, det var därför. För att jag skulle gå och bli civilingenjör. Och, ja.
Och det var där du träffade övriga medlemmar?
Det var där jag träffade de andra dårarna som vi bildade After Save. Ja. Så att, det var jättekul. Jag hamnade ju på Chalmers egentligen. Som specialarbete på gymnasiet så hade jag att man... Jag byggde stereo som det hette på den tiden. Jag gillar ju musik då. Så att jag, och då fick jag för mig att jag var teknisk kunnig för att jag lyckades bygga en förstärkare och lite sånt där. Så, att, ja, så jag sökte in på Chalmers. Det var väldigt många som, av mina kompisar från Mariestad som flyttade till Göteborg efter studenten. Och så att, ja, det gjorde jag med. Då sökte till Chalmers och kom in. Och sen så kände man väl efter ett tag att man kanske inte var så där riktigt teknisk som man kanske borde ha varit. Men istället så träffade jag de här andra dårarna. Så att,
skulle du säga att det var en slump du träffade dem?
Ja, absolut. Visst var det så. När man väl började på Chalmers så jag hade några äldre kompisar där som rådde mig att jag skulle engagera mycket i kårlivet och sånt där. Vilket jag gjorde. Och det var ju jätteroligt. Då, så att man var ju med till höger och vänster i utskott och föreningar och sånt där. Va? Och på så sätt fick man ju massa roliga kompisar och väldigt mycket kontakter. Och det var på så sätt som vi träffades. Jag var en kurskamrat. Per Fritzell och jag var kurskamrater på elektroteknik på Chalmers. Och vi fann ju varandra ganska snabbt när vi märkte att vi var de där som satt längst upp, längst bak i föreläsningssalarna och sådär. Och ganska tidigt, efter bara några veckor. Och som hade väldigt roligt på gasker och fester och sånt där som sjöng och skråla och höll igång och, ja, och så vart man då toastmaster där och lite sånt där va. Och så efter ett par år så tyckte väl vi då att vi kanske skulle ta ett sån här uppsamlingsår och plocka tenter och ämnen som vi hade efter oss, så det gjorde vi, men det vart lite för mycket skidåkning och spel och musik istället, så att när vi väl började plugga igen då så ja, nej, det var inte så jätteroligt som vi hade kanske hade hoppats. Så att, då kom ju det här mer och mer med sjungandet. Och...
Men du hoppade av då?
Nej, jag gjorde inte det. Utan vi var ju fortfarande inskrivna hela gänget. Och, men vi började med After Save då. Jag och Per och Knut och så även då Peter Angmar som dog 97. Det hela var att vi anmälde oss till en kvartettsångartävling på Chalmers. Som de har runt Lucia varje år. Och det var bara en kul grej då. Så då var vi tvungna att ha ett namn. Och då var det så att Per Fritzells pappa sjöng Barbershop i Stockholm. Någon kör där va. Och då var det så att vi skulle ha med en obligatorisk låt. Någon manskörslåt som heter Anders. Han var en hurtig dräng. Och sen skulle vi ha en valfri låt också då. Och som valfri låt så valde vi då en sån här Barbershop-låt. Som vi hade fått knycka av Pers pappa då. Och när vi sen skulle då anmäla oss och ha ett namn då, så var det någon som kom på att jag måste ta After Save då, en liten här barbershop-anknytning då. Så fick det bli, och sen så vann vi den här tävlingen. Det var ju inte märkvärdigt, men för oss var det väldigt stort då, och efter det tyckte vi att wow, hela världen låg öppen för oss, så att vi sjöng ju i tid och otid och repeterade jämnt och därav att studierna blev lidande, för att vi pluggade ju inte alls, utan vi bara sjöng dagarna i ända. Var hemma hos någon, satt hemma och repa och och lärde oss nya stämmer och nya låtar och sånt där. Och det var jättekul och väldigt, vi var väldigt produktiva på den tiden och lärde oss just det här med våra stämmer och sånt där. Och, alltså det var väldigt kul. Alltså. Men alltså, det var ju en slump att vi fann varandra. Det var ju så att jag och Per, vi hade, var kurskamrater och att vi satt och spelade gitarr ibland på några Chalmersfester och sen så dök ju Peter upp och hängde på och lite så här och hela den här stora kretsen av glada människor så dök Knut upp då när han började på Chalmers några år senare och sen var det kört.
Sen var det kört. Ja. 82 så inledde ni ett samarbete.
Ja, precis.
Med Galenskapen också.
Då hade vi, jag hade ju känt Anders i många år innan och, så här, och innan vi började After Shave. Faktiskt via simningen, för när jag flyttade ner till Göteborg så var det många av mina gamla simmarkompisar, bland annat från Trollhättan, som flyttade ner och började på Chalmers också. Och då var Anders Eriksson kompis med dem från Trollhättan då, va? I simmargänget från Trollhättan. Så lärde vi känna varandra. Jo, så att jag umgicks ju mycket med Anders redan innan vi började After Shave. Och då, så han hängde på lite sådär och liksom hang around i After Shave då. Så att vi till slut började jobba, vi fyra och Anders. After Shave och Anders gjorde några tafatta försök. Och då märkte Claes Eriksson att Anders drogs så mycket till oss, till det gänget som inte han kände. Så då föreslog Claes då att kan du ta med de där After Shave-killarna, kan vi se om vi kan göra något ihop. Så började hela vårt samarbete. Så att vi satt hemma hos Claes, Galenskapen och After Shave och funderade på om vi skulle försöka göra något tv-programförslag ihop. Men det var de inte intresserade av på Göteborgs TV. Så då sa vi att men då gör vi en egen föreställning istället. Vi hittar på något och sätter upp så att folk får komma och titta på detta. Och det var liksom startskottet. Och så kom den första revyn 1982, Skruven är lös. Men då var det ju i början att vi slutade inte på Chalmers pangboom, utan vi var ju fortfarande inskrivna och liksom vågade inte släppa det helt. Och så, utan man hade, vi var inskrivna på Chalmers och så gick man upp och tenta för att döva samvetet någon gång så, utan att ha läst. Och så, men det långsamt klingade ju av det där.
Men hur var det att göra Skruven är lös?
Ja, det var jättespännande och roligt. Då. Det var ju en ny stor grej för oss att hyra Stenhammarsalen på Konserthuset i Göteborg. Det var ju liksom skrapa ihop pengar och jag vet, vi fick låna lite pengar och Anders hade undanlagt det så att vi kunde betala den här hyran. Då. Och vi skulle göra fyra föreställningar en hel helg. Två på lördagen och två på söndagen hade vi bestämt oss för. Då. Men det gick ju så bra. Och jag var biljettchef, jag hade biljetterna i bakfickan, gick och sålde.
Old school.
Ja, men det gick ju bra då så att vi fortsatte och körde på lite udda dagar och sådär. Och sen rullade det på.
Vad är det svåraste med att skådespela? För att alltså om du ber mig att jag skulle göra någonting, att jag ska likna någon eller göra, alltså det är ju inte, jag har ju inte jättelätt för liksom att slå på den här, liksom att ställa om sinnet till att man ska vara någon annan. Och jag tycker nästan det känns lite fjantigt att försöka vara någon annan.
Ja.
Hur tycker du det?
Ja, det är sånt man har lärt sig med åren och sådär. Men från början så hade vi ju då lite förebilder, kan man säga. Liksom, när vi skulle göra våra töntfigurer som var ganska nytt på den tiden då, på scenen. Så var det att man försökte inte göra sig rolig på någons bekostnad, utan man försökte sätta sig in i, hade man någon förebild av någon liten mes som man kände då, och så försökte man bara liksom att härma honom lite och vara lite lik honom. Så där, och så märkte man att det gick hem. Och det, ja.
Men är det inte svårt?
Nej.
Alltså, tror du att alla kan lära sig att skådespela, eller tror du att man måste ha någon? Du tror det?
Ja, absolut.
Så jag skulle kunna stå på...
Absolut. Sen gäller det, sen ska man ju egentligen ha helst en bra regissör. Då kan jag rekommendera min fru. Hon har sysslat och kan med det här väldigt, väldigt mycket. Men absolut att alla kan. Och jag menar, det är sånt där som alla egentligen borde få pröva på och känna. Och liksom, för man lär sig... Så mycket, inte bara skådespeleri, man lär sig att kunna prata inför folk, det är väldigt nyttigt. Titta idag på alla företagsledare, många av dem och även politiker som står och stammar, eller inte stammar i sig, men alltså de står och ganska ointressanta efter en halv minut, för de vet inte hur man ska göra helt enkelt för att prata inför en stor publik.
Men hur lång tid behöver du för att gå in i en karaktär?
Ja, det är klart, en ny karaktär, det tar ju tid att liksom komma på vad är det man ska göra med den här figuren då. Men av alla de man har satt en gång så att säga, det går ju på liksom en sekund. Det är inga problem alls.
Ja, det är så.
Ja, det är inga problem. Sen har man ju då vissa hjälpmedel, som om vi tar exempel min kollega Anders Eriksson, när han ska göra Roy. Han har ju haft genom åren en väldigt, väldigt stor hjälp bara att sätta på sig sin keps. När han inte har kepsen på sig, då kunde han inte liksom lika lätt. Men liksom, han började inte ta på sig överrollen, men tog han bara på sig kepsen så var han Roy på en millisekund.
Mm.
Och ibland kan man hitta sådana här hjälpmedel, attribut som hjälper den in i sin karaktär på ett lättare sätt då.
Hur är det att gå upp på en scen då när det är en fullsatt teater och du går upp där? Blir du någon gång nervös?
Tyvärr inte. Det är bra att bli lite nervös. Men nu för tiden så blir jag väldigt, väldigt sällan nervös. Och det är kanske... om vi, jag kommer att göra det nästa nya projekt som vi gör. En ny föreställning med helt nytt manus, nya figurer. Då kommer jag vara nervös första gången när vi gör det inför publik, ja. Men annars så är jag väldigt sällan nervös nu när jag ska gå in och göra något. Oavsett om det är 1500 som sitter i konserthus och jag ska gå in och vara konferensier eller om man ska vara någon figur eller gå in och sjunga. Så, nej, det är borta, den nervositeten.
Hur ofta glömmer du repliker?
Du, det händer nu för tiden, jag kan dra ett exempel nu när vi kör 30-årsfesten. Den har vi kört så mycket nu, det var i 2,5 år. Och dessutom är det då gamla nummer som vi gör. Va? Så att nu ibland kan det hända att man blir nästan rädd. Att man går in, det sitter så oerhört i ryggmärgen så att man inte behöver tänka. Utan munnen rör sig och pratar utan att hjärnan är med.
Ja.
Och då ibland så börjar man tänka, nej men herregud, jag står och tänker på annat. Och då helt plötsligt kan man störa sig själv och då kan man komma av sig. Och det har hänt, det händer.
Jag var på en föreställning som hette Charmören i Långedrag med Claes,
ja,
Malmberg,
ja.
Förra sommaren. Den var jättebra.
Ja.
Men då så tappade han bort sin replik,
ja.
Claes Malmberg,
ja.
Men gjorde det till en rolig grej istället. Så alla, hela publiken var med på att nu har han tappat,
ja,
tråden här. Men så gjorde han lite roligt. Alltså han liksom gjorde någon slags, ja, grej på det. Och, ja, liksom anspelade på att nu har jag tagit bort mig och alla vet om det.
Ja.
Och sen så hittade han den igen då efter en liten stund då. Har du också gjort något sånt liksom?
Oh ja. Nej, men alltså det är det roligaste vi vet i ensemblen, i gänget. Liksom, när man ser att någon av oss är ute på halis och börjar komma bort sig då, va? Då ska du se, titta i ögonen på de andra kompisarna. Då blixtrar de till. Ah, vad gott, kolla här. Nu ska vi se. Då är det nästan sport att sätta honom ännu mer på pottkanten. Då, va? Det är jätteroligt för att, som du säger, publiken tycker ju om när det händer något. Så de tycker att det här är bara just nu för stunden någonting. Att någon kommer av sig, att det händer något lite extra roligt. Och jag tycker det är roligt också. Och bara det är så att man inte förstör för mycket i föreställningen. Men alltså, att komma av sig lite grann och att det görs på ett roligt sätt, det är oftast bara positivt.
Kan det vara negativt någon gång?
Ja, ibland kan det bli. Det får inte bli för internt. Så att vi på scenen står och skrattar åt någonting som publiken inte förstår varför står de och skrattar. Och det har vi gjort också genom åren. Gjort fel grejer ibland. Att man har liksom sagt någon konstig kommentar som publiken uppfattar som helt normal och så står de andra och garvar på scenen och de fattar ingenting. Varför är det här? Det är inte bra då. Men om man kan göra någonting så att man känner att man får med sig publiken och alla på scen, att man skrattar gemensamt, då kan det bli så hejdlöst att man bara så gråter av garv. Och det har hänt många gånger.
Aha. Vilken är den bästa föreställningen du har sett? Eller liksom teater eller vart på?
För du, som jag har varit på själv?
Ja, för du måste ju se det på ett annorlunda sätt än vad jag gör. I och med att du har varit inne i det så mycket,
ja,
eller?
Ja. Ja, det är svårt att säga, men en av de bästa och roligaste föreställningarna som jag har sett, det var nog Spamalot, alltså Monty Python, som jag såg originaluppsättningen då i New York, som en fantastisk ensemble. Där varenda en är ju fantastiska sångare och skådisar och allting, och roligt manus. Det är en av de bästa jag har sett, det kan jag säga.
Tror du att du ser det på ett annorlunda sätt?
Ja, det tror jag. Nackdelen med det här jobbet är att man är väldigt svårroad. Jag tycker väldigt lite tyvärr är så där jätteroligt det jag går och ser på idag, för att man känner igen och förstår liksom, ja, och man har, nu ska jag inte sitta på höga hästar och säga att man har sett och hört allt tidigare, för det har jag verkligen inte gjort, men om jag förstår vad jag menar, så har man varit inne i den här processen och man har ältat och vridit och vänt på hur man ska göra saker för att det ska bli roligt och så att som publik så vill man bli överraskad. Det är det som är spännande och roligt då. Men det kanske vi då som har jobbat så mycket med det hinner tänka lite innan. Man hinner ibland se och ja, förstå saker som kanske inte publiken gör.
Kan du liksom ifrågasätta regi och sånt också?
Ja, visst kan man göra det, men jag är inte på något sätt någon bra regissör så, men det visst kan man göra det, tycker jag, att vissa föreställningar, vissa konserter eller man ska säga, att vi eller jag skulle vilja haft ett annat upplägg på det eller en annan regi. För att vara lite försiktig, diplomatisk.
Exakt. Vad skulle du vilja göra mer utav?
Oj, det är mycket. Jag är ju bara i början av min karriär.
Ja, exakt.
I början, innan jag var klar med det här, att jag skulle, alltså jag skulle, det visste man ju inte om, att för det var väl länge bara att det bara rullade på som en hobby. Men samtidigt så kände jag ju då att det är med civilingenjör och det var inte riktigt min grej. Så jag hade ju en dröm om att jag skulle ha en liten pensionat i Alperna och ha där och gå där som en patron och öppna fönstret och gå ut och sanda lite och prata med gästerna och mysigt där på frukosten och andas frisk alpluft. Men det har jag insett att så kommer det inte bli, men det var en dröm jag hade som ju skiljer sig helt från det jag gör idag.
Ja, verkligen.
Men sen så, ja, när jag har en liten dröm, jag och min fru, att vi skulle flytta till New York och i alla fall under minst ett år och se hela årets skiftningar och vara där och lära känna den stan lite mer, för att vi är väldigt förtjusta i New York och det skulle vara spännande.
Vart skulle du vilja bo då?
I Soho.
I Soho?
Ja.
Ja, det blir härligt. Det är ganska långt ifrån Mariestad. Det måste jag ändå säga.
Ja, det är det. Det kan jag erkänna.
Vad är det som är så bra med New York?
Det är sån energi där, tycker jag. När man, det räcker bara att gå ut på gatan så känner man någon slags, oh, allting är möjligt, positivt energi, och det finns, och ändå så är Manhattan i sig och New York inte så vansinnigt stor som jag trodde en gång när jag var liten, utan det är ganska överblickbart och ja, inte så stort, utan nej, och så skiftningarna i nästan från distrikt till distrikt eller kvarter till kvarter, så här, ja, det är något positivt spännande där som jag gillar.
Får väldigt mycket inspiration där, kan jag tänka mig.
Ja, absolut. Så att det skulle vara kul att prova på och bo där inte för evigt, men under en period i alla fall, inte längre period. Men sen så har vi, jag älskar ju västkusten här och Bohuslän och Smögen är mycket på somrarna och så här, och där vi har, min fru har två lite små butiker eller gallerier, och det är kul att pyssla med det lite.
Mm. Det är ju bara några dagar innan jul här nu. Vad ska du göra över jul?
Jag ska vara med min frus släkt och familj uppe utanför Stockholm. Det blir ett stort, rejält gäng med många, många släktingar som har förhoppningsvis kul och äta gott och koppla av och ha det kul tillsammans.
Och vad härligt. Då kanske ni får lite snö. När jag åkte från Stockholm igår så snörde det.
Ja.
Och det la sig, vet jag också. Ja. Här är det ju regn som vanligt. Ja. Eller blött på ja, Göteborg. Då.
Jag såg faktiskt lite bilder på Facebook att det var lite snö där igår. Och Sen ska jag faktiskt åka upp till Sälen på nyår också. Så att där fick jag också videosnuttar från igår med fantastiskt snö och vintermiljö, väder. Så det såg härligt ut.
Vad skönt.
Ja.
Är det någonting som vi inte har pratat om så du trodde jag ville prata med om, Jan?
Ja, det är säkert. Det finns säkert massor som jag glömt. Men jag kan inte komma på just nu. Utan, jag är glad och nöjd. Det var jätteroligt att jag fick vara med här och prata med dig. Och väldigt trevligt. Och så får jag hälsa alla lyssnare. En riktigt god jul och gott nytt år.
Ja, verkligen.
Dricka mycket glögg och äta lussekatter och exakt, knäck och allting.
Exakt. Julskinka gillar jag. På vörtbröd med senap. Det är gott. Vilken låt ska vi gå ut på då?
Ja, du kan ju, om du nu var inne på Roger då, så har ju Roger nästan en egen låt som heter Egentligen.
Just det.
Det kan vi ta som en liten avsignatur.
Vi kör den.
Jan Roger Rippe.
Ge mig musik. Ge mig ett glas. Ge mig publik. Så ska ni få se nu äntligen vad jag skulle gjort egentligen. Jag skulle blivit idol
egentligen.
Jag skulle fyllt Albert Hall
egentligen.
Jag skulle blivit en diva och träffat min bror blott på skiva. Egentligen skulle jag glidit omkring i en välpressad frack om bara min bror inte öppnat sin fåniga mack. Aldrig har lagat en broms egentligen. Aldrig har fifflat med moms egentligen. Ja, jag vill ha kvinnor att hetsa istället för balkar att spetsa. Egentligen skulle jag glidit omkring i en stor Cadillac om bara min bror inte öppnat sin fåniga mack. Kanske jag är ett missförstått geni. Det var nog världsberömd jag skulle bli. Jag skulle kunna vart en sen fantom. Inte gått här bland olja, ratt och krom.
Du har ju sådan talang
egentligen.
Och du ser ut som Lilian
egentligen.
Du skulle framträtt i TV istället för under PV. Egentligen skulle du varit en världskändis. Nu men det sprack. Det sprack för att bror din och du har er fåniga mack.
Det sprack för att bror din och jag har vår fåniga mack.
Det sprack för att bror din och jag har er fåniga mack.
Sätt igång och jobba med det nu. Annars så tänker jag lönen för din låtsund.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.